lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
När vi nu ska vandra genom Romarbrevets sista kapitel, då ska vi komma ihåg som det stod i förra kapitlet, kapitel 15, vers 4. Ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det är skrivet till vår undervisning. Det är Guds ord till oss. Samtidigt så är det ett högst personligt brev från en människa med tankar och känslor, precis som du och jag. Han var ett salt och ett ljus i den tid han levde. Och det var inte bara han som var det. Här i kapitel 16 möter vi namnet på många som i sitt liv och i sin vardag var salt och ljus. Det griper verkligen mitt hjärta, och jag tycker för min egen del att det är fantastiskt att läsa alla dessa namn i Romarbrevet 16. Och tänka på den här skaran av människor från så olika bakgrund och med så olika personligheter, men som har en sak gemensamt. Hoppets Gud hade uppfyllt dem med all glädje och frid i tron, så att de överflödade i hoppet genom den helige andes kraft. Och konsekvensen, ja, det blev att de tjänade Gud med sitt liv. De var fulla av godhet och uppfyllda av kunskap, så att de både hade kärlek och mod till att förmana varann. Och när jag läser kapitel 16, så är det som om jag ser alla dessa Kristi efterföljare vandra genom gatorna i Rom, i trånga gränder, på landsvägar, i by och samhälle vid denna tid. De var en levande kontrast till det som eljest kännetecknade romersk filosofi och tankegång. De var ett annorlunda folk, alltså ganska olik många av dagens kristna församlingar. Inte underligt att man i Rom var förundrade och sa: se hur de kristna älskar varann. Vi läser Romarbrevet 16, vers 1 och 2. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga, och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, även för mig. I Hebreerbrevet 11 uppräknas många troshjältar helt ifrån Abel. Här möter vi en annan samling troshjältar, och Febe är den första som Paulus nämner här. Paulus skrev det här brevet ifrån Korint år 56 eller år 58. Kenkrea var Korints viktigaste hamnstad. Den låg cirka 10 kilometer öster om Korint vid Saroniska viken. Och där i Kenkrea, där var Febe diakonissa. Hon ska alltså resa till Rom, och sannolikt så ska Paulus sända brevet med henne. Paulus ber församlingen i Rom att ta emot henne väl. Hon är en medarbetare i Guds rike som har varit till hjälp för många, säger Paulus. Ja, även för Paulus har hon varit till stor hjälp. Och hon hade uppenbart en betydelsefull position och var mycket respekterad i församlingen i Kenkrea. Och jag har en känsla av att om kvinnorna idag fick den position som är deras rätt, så skulle vi inte se kvinnor som pastorer i våra församlingar. och vi finner dem inte heller som församlingsföreståndare, varken i Gamla eller Nya testamentet. På sin andra missionsresa så var ju Paulus i Kenkrea i 1,5 år, som vi minns ifrån Apostlagärningarnas 18 kapitel. Och nu är han där igen. Och från Kenkrea reser nu Febe alltså till Rom. Och Paulus ger tydligen Febe uppdraget att ta med sig brevet till Rom. Och han lägger in ett gott ord för henne till församlingen. Därefter skriver han om ett par som jag personligen måste säga är det mest charmerande paret i hela det nya testamentet, nämligen Priska och Akvila. Vers 3 och 4. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag, utan också alla hedna kristna församlingar. Priska och Akvila var ett judiskt par. Var hade Paulus mött dem och på vilket sätt hade de hjälpt honom? Priska och Akvila hade varit i Rom, men under Claudius så utbröt en våg av antisemitism så de blev tvungna att lämna Rom. I Apostlagärningarna 18, vers 1-3 stod det ju: sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då han hade samma yrke som de, stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Korint var en blomstrande handelsstad. Eftersom handelsutbytet från mindre Asien och Syrien å ena sidan och Italien på andra sidan, det föregick i Korint. Och då de alla var tältmakare så förde det dem samman. Och Paulus livnärde sig som tältmakare och stannade i 1,5 år i Korint och undervisade i Guds ord. Genom sitt gemensamma hantverk blir de bekanta. Och genom Paulus så får de höra budskapet om Kristus. När Paulus reser vidare till Syrien så reste Priska och Akvila med honom. Efter ett kort uppehåll i Syrien så reser de vidare till Efesus. Och hela tiden lyssnar Priska och Akvila. Lyssnar, studerar skriften, frågar och växer i kunskap om Jesus. Och som jude så hade Akvila också god kunskap i Gamla testamentet. Deras andliga utveckling och växt tillsammans med Paulus gjorde att de sedan kunde undervisa bland annat en jude som hette Apollos som kom till Efesus. Om Apollos sägs det i Apostlagärningarna 18 att han var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Och när Apollos frimodigt började predika i synagogan så hörde Priska och Akvila hans förkunnelse. Och då tog de till sig Apollos och förklarade grundligare Guds väg för honom. Makarna Priska och Akvila hade den kunskapen och den omsorgen och ödmjukheten som var nödvändig för att hjälpa denne Apollos vidare. Och av Paulus hälsning så får vi veta att de faktiskt vågat sina liv i tjänsten för evangeliet. vilka makar. När och hur det skedde får vi inte veta. Men det är tydligt att det hade avgörande betydelse för Paulus och för hans verksamhet bland hedningarna. De tackar inte bara jag, utan också alla hedna kristna församlingar. Kunskapen i det gamla testamentet var också viktig för att få en rätt förståelse av Gud och leva ett heligt liv. Därför blev Priska och Akvila till stor hjälp för de troende i de hedna kristna församlingarna som inte hade den kunskapen. Kunskapen i lagen och profeterna var viktig. Jesu efterföljare stod inte under lagen, men de var inte heller laglösa. Jesus kom inte för att upphäva lagen, men för att uppfylla lagen. Därför hade många hedna kristna församlingar mycket att tacka det judiska paret Priska och Akvila för. Efter sin hälsning till Priska och Akvila sände Paulus även en hälsning till den församling som samlas i deras hus. Romarbrevet 16:5. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. Kristi församling möttes i hemmen i den första tiden. I Kolosserbrevet 4:15 står det: hälsa till bröderna i Laodikea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Och det är min förvissning att den kyrka som började med att samlas i hemmen också kommer att återgå till den samlingsformen. Små lokala samlingar omkring Kristus. Det var aldrig meningen att ordet kyrka skulle betyda en byggnad av trä och sten. Och i de tre första århundradena så möttes de troende i hemmen som hos Priska och Akvila. Paulus sänder en speciell hälsning till den första hedningekristne som vunnits ifrån den romerska provinsen Asien. Vers 6. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. En enda liten sättning, men bakom den döljer sig ett livsöde. Vi vet inte vad hennes arbete bestod i, men vi vet att hon har arbetat mycket för församlingen i Rom. Och det finns många trofasta som arbetar mycket i Guds rike, utan att bli kända eller speciellt tackade. Och jag är ganska säker på att denna personliga hälsning från aposteln värmde hennes hjärta och blev till uppmuntran. Kanske är det någon som du borde sända en speciell hälsning. Kapitel 16 börjar med att Paulus hälsar till syster Febe. Så nämns Priska, och här i vers 6 Maria. Och i kapitlet nämner Paulus faktiskt namnet på sex kvinnor, vilket verkligen är värt att lägga märke till, med tanke på att Paulus ofta anklagas för att inte sätta värde på kvinnans insats i församlingen. Vi läser vers 7. Hälsa Adronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus. Båda dessa hade blivit kristna före Paulus, det vill säga, de har sina rötter helt tillbaka till Stefanus och de allra första kristna i Jerusalem. De har också suttit i fängelse för sin tro. Och vers 8. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Här vill jag nämna att i Domatillakatakomben, som är en av de äldsta av de kristna katakomberna, där finns det en grav på vilken det tydligt står ingraverat Ampliatus, inget mer. Inget förnamn, inget släktsnamn, bara Ampliatus. Och det var mycket vanligt när det gäller slavar. De kallades ofta bara med ett namn. William Barclay säger att det sätt på vilket bokstäverna är ingraverade vittnar om en man med hög ställning i församlingen. Och det visar oss att det fanns inga sociala skiljelinjer i den kristna församlingen. En man som var slav kunde samtidigt vara församlingsledare. Och denne man har tydligen gjort intryck på Paulus. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Paulus skriver till hela församlingen i Rom, men han tar sig tid att vara personlig. Det är några som han på ett eller annat sätt har haft att göra med, och som säkert också fanns med på Paulus bönelista. Och nu nämner han dem vid namn. Vers 9 och 10. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakus. Hälsa Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsa dem som tillhör Aristobulus familj. Vi hör alla dessa namn, och så går de kanske oss ganska förbi. Men bakom varje namn döljer sig ju en livshistoria. Se till exempel på Apelles, den i Kristus beprövade. Mer sägs inte här. Men hans biografi hade kanske blivit en tjock bok med mycket fascinerande läsning. När vi kommer till vers 13 omnämns en vid namn Rufus. Hälsa Rufus som är utvald i Herren och hans mor som är en mor också för mig. Rufus är latin och betyder röd. I Markus 15:21 skriver Paulus om Simon från Cyrene och säger att han var Alexanders och Rufus far. Och det är möjligt att det är den samme Rufus Paulus hälsar till i Romarbrevet 16. Men det vet vi inte säkert. Paulus fortsätter och hälsar flera genom att nämna deras namn. Och i vers 16 avslutar han med att säga att alla Kristi församlingar hälsar till församlingen i Rom. Och det säger oss att Paulus tydligen under en längre tid har haft planer på att resa till Rom. Och det har han nämnt för alla de församlingar han har besökt. Och så har de tagit chansen att få sända sina hälsningar till sina trossyskon i Rom. Och eftersom det dröjer en tid innan han personligen kan resa, så översänder han dessa hälsningar genom brevet som Febe bär med sig till Rom. Romarbrevet kapitel 16, vers 17 till och med 19. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem, ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Det är tydligt att villolärarna ännu inte nått till Rom. Men många i Rom kände till villolärarna eftersom de hade kommit flyttande till Rom ifrån andra församlingar i Orienten. Därför ber Paulus dem vara vakna på denna punkt. Deras lydnad var känd av alla. Det vill säga, deras tro var mer än bara en teori. Den hade fått en praktisk konsekvens i vardagen som ingen kunde undgå att lägga märke till. Men nu säger Paulus att de bör ge akt, det vill säga passa på, så att villolärarna inte fick ingång i församlingen. Här måste vi nämna att det finns också en kärlekslös lust att döma villolära, där man nitiskt och ivrigt hugger till utan att erfara smärtan av ett sådant sår i församlingen. Men det betyder inte att vi inte ska gå emot sådant som inte stämmer med Guds ord. Paulus säger att de ska ge akt och vara förståndiga i fråga om det goda. Det vill säga, de måste fördjupa sig i Guds ord. Inte tänka sig till svaret på frågorna, men förbli i ordet. Paulus ord är så fulla av omsorg och oro att vi har all orsak att tänka över det han säger. Paulus säger att de ska ge akt på sådana som är så ivriga efter att omvända de som redan är omvända. För de vållar splittring i strid mot den lära som de hade fått undervisning i. Vers 20. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er. Aposteln använder ordet om Satan eftersom de falska lärarna tjänar Satan, även om de inte själva alltid är klara över det. Petrus andra brev kapitel 2 och vers 1 och följande, där står det: men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. I sin girighet kommer det att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång väntar på dem. Ja, det ska komma en dag då fridens Gud ska krossa Satan under de troendes fötter i enlighet med löftet i första Mosebok 3:15, där Gud säger att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Satan får aldrig makt över den som håller sig till Guds ord. Men in till den dagen då Satans makt för alltid är krossad på jorden, så ska vi vara vakande och ge akt och ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp, som det står i Efeserbrevets 6:e kapitel. Jakobs brev kapitel 4 och vers 7, där står det: underordna er därför Gud. Stå djävulen emot, så ska han fly bort från er. Vi läser Romarbrevet 16, vers 21-27. Timoteus, min medarbetare, hälsar er, liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er, likaså brodern Quartus. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känt för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Det budskap som Paulus förkunnar är alltså en hemlighet som blivit uppenbarad. Den har varit dold hos Gud ifrån evighet. Men nu har den blivit uppenbarad. Och det skedde först genom Gamla testamentets profetskrifter. Och dessa skrifter har fått sin hela och fulla uppfyllelse i Kristus. Så nu har det som profeterna vittnade om blivit uppenbarat. Och detta evangelium ska nu förkunnas för alla folk. Paulus hade kallet att sprida evangelium, och det har också alla hans bröder och systrar i församlingen i Rom. Ja, alla som tror på Jesus, var de än må bo. Helt sedan denna hemlighet blev uppenbarad har Gud sänt sina vittnen ut med frälsningens budskap till var och en som vandrar på denna syndens och dödens jord. Och just nu ropas det ut över radion: Jesus, Guds son, renar dig ifrån alla synder. Den som tror på honom har evigt liv. Och du som mottagit detta liv, berätta det för andra. Tänk vilken underbar nåd av Gud, att du får vara hans sändebud och till den döende världen gå för att hans kärlekssäd utså. Gå, gå såningsman, gå ut att den ädla säden så. Gå, såningsman, gå. Får du ej främst ut i ledet stå, verka ditt verk i det tysta då. Herren, som i det fördolda ser, blott efter trohet lönen ger. Gå, såningsman, gå, ut att den ädla säden så. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gå, såningsman, gå. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.